This is a troubled world. Discord and...
Vi lever i en orolig värld. Oenighet och katastrofer råder överallt. Det känns ibland som om hela mänskligheten hänger på en tråd. Naturkatastrofer vållar stora skador, vilket också personliga tragedier som oärlighet, grymhet och otrohet gör. Men jag ska bevara mitt folk. Vi borde känna stor tröst av det löftet. Trots att katastrofen fullständigt avbryter deras lugna livsföring behöver det inte betyda att vårt liv ödeläggs för alltid. Det kan väcka oss till hågkomst, väcka oss till medvetande om vår plikt mot Gud och hjälpa oss gå på pliktens väg. I Holland under andra världskriget använde familjen Kasper ten Boom sitt hem som ett gömställe för dem som jagades av nazisterna. Det var deras sätt att leva sin kristna tro. Fyra personer i familjen miste sina liv för att de tillhandahöll en fristad. Corrie ten Boom och hennes syster Betsy tillbringade hemska månader i det ökända koncentrationsläget Ravensbrück. Betsy dog där, men Corrie överlevde. I Ravensbrück lärde sig Corrie och Betsy att Gud hjälper oss att förlåta. Efter kriget var Corrie fast besluten att dela med sig av det budskapet. Vid ett tillfälle hade hon just talat med en grupp människor i Tyskland som led av krigets härningar. Hennes budskap var: Gud förlåter. Det var då som Corrie ten Booms trofasthet uppdagade sin välsignelse. En man kom fram till henne och kände igen honom som en av de grymmaste vakterna i lägret. Du nämnde Ravensbrück i ditt tal, sa han. Jag var vakt där. Men sedan dess har jag blivit kristen. Han förklarade att han hade sökt Guds förlåtelse för de grymma saker han hade gjort. Han sträckte fram handen och frågade: förlåter du mig? Corrie ten Boom sa då: det kunde inte gått många sekunder medan han stod där med utsträckt hand. Men för mig tycktes det som timmar när jag brottades med det svåraste jag någonsin ställts inför. Budskapet att Gud förlåter kommer med ett villkor, att vi förlåter den som skadat oss. Jag bad tyst: hjälp mig. Jag kan lyfta min hand. Så mycket kan jag göra. Men du måste ge mig känslan. Stelt och mekaniskt la jag min hand i handen som räckts ut mot mig. När jag gjorde det hände något ofattbart. Strömmen började i min axel, löpte ner för armen och hoppade ner i vårt handslag. Och sedan tycktes den läkande värmen genomströmma hela min varelse, vilket lockade fram tårar i mina ögon. Jag förlåter dig, broder, utropade jag av hela mitt hjärta. Vi stod en lång stund med förenade händer, den före detta vakten och den före detta fången. Jag hade aldrig upplevt Guds kärlek lika intensivt som jag gjorde då. För de som vänder sig bort från det onda och lever goda liv, som strävar efter en ljusare dag och håller Guds bud, kan livet bli bättre och bättre trots tragedi och katastrof. Frälsaren visade oss vägen. Han reste sig segrande från Getsemane, korset och graven, och gav oss alla liv och hopp. Idag, som han gjorde under sitt jordeliv, bjuder han oss: kom och följ mig. President Thomas S. Monson gav oss rådet: om vi ska kunna vandra med högburet huvud måste vi ge våra bidrag till livet. Om vi ska uppfylla vår bestämmelse och återvända för att leva med vår fader i himmelen måste vi hålla hans bud och forma vårt liv efter frälsarens. Genom att göra det uppnår vi inte bara vårt mål av evigt liv, utan vi lämnar också en rikare och bättre värld efter oss än den skulle ha varit om vi inte hade levt och utfört våra plikter. I den heliga Bibeln finns följande inspirerande ord: detta är slutsatsen när allt blivit hört. Frukta Gud och håll hans bud, ty den plikten hör alla människor till. Vad är det här som kallas plikt? Plikten som jag talar om är den vi förväntas göra och vara. Det är en moralisk nödvändighet som väcker till liv det som är rätt, sant och hedersamt hos enskilda och samhällen. Plikt kräver inte ofullkomlighet, men det kräver ihärdighet. Det handlar inte bara om det som är lagligt. Det handlar om det som är dygdigt. Den reserveras inte för de mäktiga och höga. Istället vilar den på en grundval av personligt ansvar, redbarhet och mod. Att göra sin plikt är en yttring av tro. President Monson sa om den: jag älskar och vårdar det ädla ordet plikt. För medlemmarna i Jesu Kristi kyrka består pliktens väg av att dagligen hålla våra förbund. Till vem och till vad är vi förpliktigade? För det första går pliktens väg till Gud, vår evige fader. Han är den som utformade frälsningsplanen, danade himmel och jord och skapade Adam och Eva. Han är källan till sanningen, förkroppsligandet av kärlek, och tack vare honom finns det en återlösning. President Joseph F. Smith sa: allt vad vi har kommer från Gud. Av oss själva är vi inte mer än en livlös lerklump. Liv, intelligens, klokhet, omdömesförmåga, tankeförmåga, allt detta är Guds gåvor till människobarnen. Han ger oss våra fysiska styrka såväl som våra mentala förmågor. Varje människa borde i sitt hjärtas djup känna att hon står i skuld till den allsmäktige guden för sin existens och för varje egenskap hon äger som liknar Guds egenskaper. Vi borde ära Gud med vår intelligens, med vår styrka och med vårt förstånd, det är vår visdom, och med alla de förmågor vi besitter. Man kan inte göra sin plikt mot Gud Fadern utan att göra sin plikt mot Guds son, Herren Jesus Kristus. Det är bara i och genom Kristi namn som man fullständigt kan uppfylla den här pliktskyldiga uppgiften. När män och kvinnor och pojkar och flickor gör sin plikt mot Gud känner de sig manade att göra sin plikt mot varandra, mot familjen, mot sin kyrka och nationen, mot allt som de blivit anförtrodda. De är förpliktigade att ära sina talanger och att vara ett laglydigt och gott folk. De blir ödmjuka, undergivna och beredvilliga. Måttlighet övervinner efterlåtenhet. Lydnad visar vägen till flit. Frid omsluter dem. Medborgare blir lojala, samhällen blir välvilliga och grannar förblir våra vänner. Himmelens Gud är nöjd, jorden är fridfull och den här världen blir en bättre plats. Hur känner vi igen pliktens väg under kriser? Vi ber. Det är det säkra sättet för alla att veta att det är allas livlina till himmelen. Apostel Petrus sa det: ty Herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Ödmjuk, uppriktig och inspirerad bön gör att vi ges tillgång till den gudomliga vägledning som vi så desperat behöver. Brigham Young gav oss rådet: ibland är människorna så rådvilla och uppfyllda av oro och problem. Ändå säger vårt omdöme oss att det är vår skyldighet att be. Jesus lärde: ni måste alltid vaka och be så att ni inte faller i frestelse. Ty Satan önskar få er så att han kan sålla er som vete. Därför måste ni alltid be till Fadern i mitt namn. Och vad ni än ber Fadern om i mitt namn som är rätt, med tro på att ni ska få, det ska bli er givet. Be i era familjer till Fadern i mitt namn så att era hustrur och era barn kan bli välsignade. Den harmonin finns när en bön inspireras av den helige anden. Anden ger oss vad vi ska be om. Om ingen inspirerad vägledning finns är vi benägna att be illa och endast söka vår egen vilja och inte Herrens vilja. Det är lika viktigt att vägledas av den helige anden medan vi ber som det är att upplysas av samma ande när vi får ett svar på vår bön. Sådan bön framkallar välsignelse från himlen tack vare att vår fader vet vad vi behöver innan vi ber honom om det. Och han besvarar varje uppriktig bön. Slutligen är det han som lovar: bed och ni ska få. Sök och ni ska finna. bulta och dörren ska öppnas för er. Jag bär mitt vittnesbörd att pliktens väg är klart markerad genom odelad tro på Gud, den evige Fadern, på hans son Jesus Kristus och på den helige Anden och på bönens makt. På den här vägen måste alla Guds barn färdas som älskar honom och önskar hålla hans bud. För de unga leder den till personlig framgång och förberedelse. För de vuxna leder den till förnyad tro och beslutsamhet. För de äldre leder den till perspektiv och uthållighet i rättfärdighet in till änden. Den utrustar varje trofast resenär med Herrens styrka, skyddar honom från dagens onda och begåvar honom med kunskapen att slutsatsen när allt blivit hört är att frukta Gud och hålla hans bud. Till den plikten hör alla människor till. I Jesu Kristi namn. Amen.